Introduktion till Saltaren, ja. Det heter den. Den stencilen har ni fått första sidan på förra gången och idag fick ni andra sidan. De två kan ni egenhändigt fästa samman till sidan 1 och 2. Nu ska vi alltså börja med Saltaren. Och om vi hade en hebreisk bibel så skulle det stå Tehillim överst, som betyder lovsånger. Och det tillkännager liksom huvudinnehållet i den här boken som Saltaren utgör. 150 psalmer kan alltså sammanfattas under huvudtiteln lovsånger. När Septuaginta-översättningen gjordes från hebreiska till grekiska så skrev man psalmoi som en överskrift, vilket betyder sånger till ackompanjemang av ett stränginstrument. De här sångerna, psalmerna, skulle alltså huvudsakligen sjungas, framsjungas, inte framläsas i första hand, men de gjordes också det, de reciterades också som dikter alltså, men oftast så sjöngs de ju och användes i gudstjänsterna. Och det är sant att nästan i varje psalm går igen något utav det här lovprisningstemat som ju slogs an på den östra stranden av Röda havet när Israels barn hade tågat där igenom. Och vi har Bibelns första lovsång i andra Mosebok 15 kapitel. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Det är ett tema som sen går igen liksom i hela den hebreiska psalmdiktningen. När det gäller frågan om vem som har skrivit de här psalmerna så får vi ju ofta reda på det i psalmtiteln. Även om psalmtiteln inte alltid anses vara har funnits där från början, utan man menar att den har satts dit senare. Lite svårt att avgöra i alla enskilda fall. Men om titlarna stämmer, alltså själva inledningsorden till många psalmer stämmer, så omfattar de en tidsrymd på närmare 1000 år. Från Mose, den äldsta psalmen, den 90:e psalmen av gudsmannen Mose. Och i så fall skriven på 1400-talet före Kristus. Huvuddelen av saltardiktningen gjordes ju under tidiga monarkin. Konung David, den främste företrädaren som Gud kallade hem till att smörjas till konung, när han satt ute på Betlehemsängarna och diktade och sjöng för fåren. Han skulle få dikta för många får. Och det är fåren idag som gläds över hans diktning. En del sitter här. Och Gud använde sig alltså utav en poet att ge oss en stor del utav den skrivna uppenbarelsen. Hans son Salomo var heller inte dålig, även om inte just psalmerna hans har kommit med i Bibeln, men många av hans ordspråk har ju kommit med. De sista psalmerna skrevs under och efter fångenskapstiden, men som jag har skrivit här, knappast senare än 500 efter före Kristus fortfarande. För fångenskapen var ju 589 när Jerusalem föll, och sen kom de tillbaka på 538 första, och tillbaka, templet var uppbyggt 515. De sista psalmerna skrevs under den här tiden. David står som författare till 73 psalmer, men i Nya Testamentet så tillskrivs han ytterligare två psalmer, bland annat då psalm 2, ja just psalm 2 och psalm 95, citeras i Apostlagärningarna och säger där det står David skrev, David har sagt. Så om man ska ta det bokstavligt så betyder det att David också skrev dem. Asaf skrev 12, Koras söner, Vi vet inte exakt vilka dessa personligheter är, förstår ni. Men troligen levde både Asaf och Koras söner på Davids tid. Koras finns med bland de som anges som dirigent eller körmästare eller sångmästare. Salomo står för psalm 72 och psalm 127. Men han var ännu värre på ordspråk. Hur många psalmer och sånger skrev han förresten? Det står angivet någonstans. Kommer ni ihåg förra terminens kurs? Står i första konungaboken 4. Vid sidan av sina vetenskapliga, naturvetenskapliga studier så står det i första konungaboken 4 och 32 att han diktade 3000 ordspråk. Några av dem har vi i vår bibel. Och han diktade 1005 sånger. Man hade noggrant katalogfört dem tydligen. Första konungen 4:32. Så han ändrade tydligen sin poetiska förmåga från sin far, samtidigt som han var en mycket vis man. Ska vi säga det, och kanske mer när vi kommer till ordspråksboken snart, att den här poetiska förmågan och den här förmågan att formulera ordspråk, den frodades i den här tiden och bland folken, inte bara bland Israels folk. Ja, jag är beredd att säga att man var mer litterärt begåvad på den tiden än vad vi är idag i tv-åldern. Man talar ofta till varandra i ordspråk. Och man nästan tävlade med att uttrycka sig så klart och snillrikt och koncist som möjligt. Att få till det så att det riktigt satt. Va? Sådana män beundrade man, och kvinnor också förstås. Den som kunde uttrycka sig så att det inte var någon tvekan om att man fattade budskapet och att det hade ut. Sånt beundrar man på den tiden. Idag är det ju hejsan svejsan, och det är väldigt tråkigt att höra till exempel intervjuer i radio och tv hur människor uttrycker sig. Oerhört slarvigt, och tydligen inte har den här känslan känslan av respekt för språket som sådant på något sätt. Ja. Jag tycker det är tråkigt. Sen är det klart, vi lever i den här åldern när vi har telefon och vi har tv och radio. Vi behöver inte sätta oss ner och skriva brev så mycket som man behövde för bara en 30-40 år sedan i Sverige, va? Långa brev. När Paulus skriver sina brev, så säger han, jag är helt kort vad jag vill påminna er. Och det är inga korta små rader. Men det tillkänner ju att man var van att uttrycka sig litterärt och skriva långa brev till varandra. Det är en konst som vi har förlorat i vår tid. Vi är faktiskt fattigare för att vi inte är vana att göra det, tror jag. Vi skulle kunna ha många fler poeter och författare om vi övade oss i det här. Ja, det finns ju 150 psalmer som är uppdelade i 5 böcker i Saltaren. Varför vet man heller inte riktigt. Ni ser uppdelningen här. En del har antagit att det är efter mönstret ifrån de 5 Moseböckerna, ifrån lagen, som man har gjort den här uppdelningen också av Saltaren, och att de första 41 psalmerna handlar mera om människan, liksom också första Mosebok. Bok 2 om människans problem och lidande. Bok 3 om Herrens helighet, som också tredje Mosebok ju behandlar. Och bok 4, psalm 80-106, åtminstone psalm 106 där, och psalmen omkring det handlar ju verkligen om Guds folks vandring och lidande, liksom fjärde Mosebok. Medan avslutningen skulle handla mer om storheten i Guds ord, som psalm 119 till exempel, som vi har fått en extra uppgift att jobba med i nästa gång. Nåväl, det där behöver inte ta så allvarligt. Vi vet heller inte när Saltaren sammanställdes. Att de här psalmerna har skrivits under en så lång tidsperiod måste ha inneburit att någon har samlat dem under tiden och sammanfört dem till en enda bok, samling. Psalm 72:20 antyder en sån här redaktionell verksamhet, avslutningen utav Davids psalmerna. Psalm 72:20 i övergången från den andra boken till den tredje boken. Så står det i vers 20: slut på Davids, Isaias sons böner. Och så kommer någonting nytt i psalm 73. Även om psalm 72 ju inte är av David utan av Salomo, många andra dessförinnan. Men man kallar det en Davids samling av böner i alla fall, eftersom han var den vanligast förekommande författaren. Man kan också läsa i Andra krönikeboken 29 om att åtminstone två sångsamlingar existerade parallellt med varandra på Hiskia tid på 700-talet före Kristus. Sen om man nu ska dela in de här psalmerna så är det också rätt så svårt. Vad ska man använda för kategoriseringar? Alla handlar ju om lovprisning på något sätt. Ja visst. En del gör det rakt igenom enhetligt bara om lovprisning. Så att det kan man ju kategorisera som jag har gjort här då, vissa psalmer till att bara, det här är bara en lovprisningssalm eller halleluja psalm. Den innehåller alltså det hebreiska ordet halleluja som betyder prisad vare Herren. Frågan är alltså hur man ska kategorisera dem utifrån innehållet, utifrån ämnet som de avhandlar. Det finns många sätt. Jag har gjort några försök här, men ni behöver inte ta dem här så det är väldigt definitiva. Alltså, en lovprisningssalm kan mycket väl också vara en profetisk salm, va? En lovprisningssalm kanske kan vara en bönesalm också, en vallfartssalm, sannoliken det kan det vara. Men för att göra ett försök, jag ser en lovprisningssalmen där 103-104, sen måste det naturligtvis vara 112-113 eller 111. Det kan ju inte vara 11-113, det hoppas ni förstår, det kan jag rätta till på en gång. Efter lovprisningssalmen så står det måste vara 111 eller 112. Ja, det är 111. Halleluja börjar de här psalmerna, va? 111, 112, 113 och sen 115. Och sen sån här lovprisningssalm. Profetiska psalmer eller messianska psalmer finns det också gott om, eftersom psalmerna ofta upphöjer konungen och uttrycker välgång för konungen. Kom ihåg att vi lever i en teokrati där konungen är Guds representant ibland folket. Och att bedja för konungen, det var att bedja att teokratin skulle fungera, och konungen var mycket viktig i det avseendet, va? Guds styre. Teokrati betyder Guds styre. Demokrati betyder folkstyre. Men här är någonting ännu högre, Guds styre. Men de här psalmerna går ibland bortom vad som skulle vara tillämpbart för till exempel David. Om vi tar ett exempel, psalm 22, som är en sån här messiansk, eller det är en mer rent profetisk psalm. Vi ska ta psalm 45 sen som ett bättre exempel kanske. Men psalm 22, för att visa varför vi tror att detta är en profetisk psalm. Ni känner igen många av uttrycken i den här psalmen direkt ifrån Nya testamentet. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar. Det är David som ropar, va? Men ni vet att Jesus tog de här orden till sig på korset. Och i vers 8, alla som ser mig bespottar mig och spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. De säger, befall det åt Herren, han befriar honom, han räddar honom, han har ju behag till honom. Ja, vi vet att detta var också Jesu erfarenhet. Men det var i första hand, rent historiskt, Davids erfarenhet. Han var övergiven. Av Gud och människor upplevde han. Så han gav uttryck åt sin övergivenhet på det här sättet. Men sen är det lika som Guds ande för Davids ord över på ett ännu högre plan, bortom honom själv. Så att han säger saker som inte stämde med hans egen erfarenhet. Det gick bortom hans egen erfarenhet. När vi kommer ner i vers 16. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva. Min tunga låder vid din gom. Du lägger mig i dödens doft. Hundars hop omgivar mig. Har kringränt mig. Mina händer och fötter har varit genomborrat. Det hände aldrig med David. Jag kan räkna alla mina ben. De skådade på. De ser med lust på mig. De delar mina kläder mellan sig. Och kastar lott om min klädnad. Det vet vi heller inte att denna detalj hände i Davids liv. Men väl vet vi att det var precis vad som hände vid Jesu kors. Och så går det vidare över i lovsång, resten av salmen. Salm 45 är kanske ett annat exempel på det här. Det handlar ju om konungen och hans brud. Och vi får förutsätta först att det är, som det står i överskriften, ett kärlekskväde. En kärlekssång som hyllar konungen och hans brud. Och där konungen talar till sin brud om hur skön hon är. Men ändå så går orden utöver vad som skulle vara tillämpbart för en jordisk konung. I vers 7 så blir det plötsligt Gud som är konungen. Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen. Du älskar rättfärdighet, hatar orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och överhuvudtaget, om vi fortsätter att läsa det här, så ser ni att det blir svårt att hitta en historisk förklaring till alla detaljerna. Och vi tror att Guds ande har verkat på detta sätt, så att säga utnyttjat inom citationstecken en situation som var historiskt given, men som samtidigt var en förebild på vad som skulle hända med Kristus, för att det skulle hända någonting ännu mer med Kristus än med den jordiska konungen, än vad den jordiska konungen kunde förebilda. Psalm 110 handlar om uppståndelsen och citeras också utav Nya Testamentet. Och hade det handlat om David, då skulle han ju inte vara död. Då skulle inte hans grav ligga här borta på berget, sa Petrus på pingstdagen. Det är inte den psalm jag tänker på. Jag tänker på psalm 16 och 10. Inte 110 och 16, utan psalm 16 och 10. Men psalm 110 är också en messiansk psalm. Men David skrev den 16:e psalmen. Och säger där, du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din frommes få se graven. Jag ska inte dö. Om det vore sant om David, säger Petrus i Apostlagärningarna 2, då skulle vi inte behöva ha hans grav här. Alltså menar han, det här talade den helige ande genom David om Kristus, som nu Gud har låtit uppstå för att han inte skulle få se döden, förbliva i dödsriket. Det är inte så lätt. Det är lite svårt och tränga bakom det här många gånger tycker jag och säga att här är en profetisk, ett profetiskt uttalande. Nu har vi visserligen mycket hjälp av Nya Testamentet, för det finns ingen bok i hela Gamla Testamentet som är så ofta citerat som Nya Testamentet. Och Kristus själv hävdar att han är förutsagd av psalmerna. Kom ihåg till exempel Lukas 24, när han går med Emmaus lärjungarna och förebrår dem för att de var besvikna för att Kristus hade dött för dem, att de inte nu kunde tro att han var uppstånden, och de kände inte igen honom nu. Han förebrådde dem och sa: hur tröghjärtade är ni inte till att tro på allt vad profeterna, på vad lagen och profeterna har talat om Kristus. Och så begynte han genomgå Moses och profeterna och psalmerna, står det faktiskt i vers 44 och framåt. Han uttydde för dem vad som stod om honom i psalmerna, psalmernas bok. I Matteus 21 och 42 så citerar han psalm 118 och 22. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Det stod redan i psalm 118. Och Kristus tar nu den versen i psalm 118 och tillämpar på sig själv i den stund då man nu hade förkastat honom. Då Israels ledare, byggningsmännen, de som borde ha tagit emot honom och använt honom för att bygga någonting nytt, de förkastade honom. Ja, det stod redan så i psalm 118, menar Kristus. Och psalm 110 och 1 i samma sammanhang i psalm 20, i Matteus 22, vers 42. Vem son är Messias? De sa: Davids. Det är fariserna han frågade. Men hur kan då David genom andeingivelse kalla honom herre? Och så citerar han psalm 110. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt alla dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara hans son? Så han använder psalm 110, tillämpar på sig själv i sin argumentation med fariserna. Apostlarna fortsatte i samma tradition och använde psalmerna och deras profetiska karaktär. Vi talar nu om profetiska psalmer alltså. Det är därför jag tar fram det här. Jag ger bara några ställen. Apostlagärningarna 4 och 11. 1 Petrus 2 och 7. Citerar också det här med den sten som byggningsmännen förkastade. Johannes 2 och 17. Jag kan skriva ner dem där hastigt. Apostlagärningarna 4:11, 1 Petrus 2:7, Johannes 2:17, Matteus 13. Jag kan inte skriva ner alla 30 gånger som Saltaren citerade Nya Testamentet. Hebreerbrevets första kapitel och överhuvudtaget Hebreerbrevet är den bok som oftast citerar Saltaren.
Så det var 30 gånger?
Ja, det är någonting på 30 gånger. Va? Och de här citaten som Hebreerbrevet använder från Saltaren, till exempel psalm 8 citeras för att visa att Jesus var sann människa. Psalm 2 används för att visa att Jesus var Guds son. Hebreerbrevet 1 och 5. Psalm 45 som vi har läst ifrån används i Hebreerbrevet 1 för att påvisa Kristi guddom och Kristi helighet. Psalm 110 för att bevisa Kristi prästerskap, överste prästerskap, efter Melkisedeks sätt. Psalm 2 används för att visa att Kristus var konung. Psalm 69 som är en messiansk psalm för att påvisa hans lidande, liksom psalm 22 som vi läste ifrån, Kristi lidande. Ja, det finns hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd, hans andra tillkommelse. Allt förutsagt i Saltaren. Den som vill ha alla de här ställena kan få dem, men kanske kan skriva ner dem nästa gång. Ja, Kent? Ja. Ja, de kallas lovsångsalmerna. De där. Det var 16, 117, nej, så alltså stod det 118. Ja. Jo, man, när det står att man sjöng lovsången så använder man ofta psalm 118 som... Överhuvudtaget de här psalmerna, tacken Herren till han är god, till hans nåd varar evinnerligen. Ja. Ja, just det. Det är mycket möjligt att de sjöng just den psalmen. Va? Okej, vi går vidare på introduktion till Saltaren. Lämna de messianska psalmerna och gå till vallfartspsalmerna. Om ni slår upp psalm 120 så ser ni den första psalmen. Jag har fått en i läxan idag och tittar lite på också. Psalm 120 till 134 står det en överskrift över, som i vår bibel har översatts med vallfartssång. Och som tydligen eller troligen beror på att de här sångerna sjöng man särskilt när man tågade upp mot Jerusalem vid årets olika religiösa högtider. Och jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Psalm 121. Och Jerusalem ligger högt uppe i bergsområdet. Så alla som vandrade till Jerusalem fick lyfta sina blickar. Fick gå upp för att komma till Jerusalem. Jag lyfter mina ögon till dig. Jag gladdes när man sa vi ska gå till Herrens hus. Så det handlar lite grann om det här att få träda upp i Herrens hus i Jerusalem. Vallfartssångerna. För det fjärde, botsalmer. Sådana som uttrycker synda, ånger, bekännelse och bön om förlåtelse. Den mest kända, psalm 51. Det håller det igen, att till och med synden, Davids synd, har blivit en hjälp på grund av att han omvände sig och ångrade sig. En hjälp för miljoner människor under årtusen att formulera sin synda ånger. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig and. Botsalmer. Och bönesalmer. Eller förbönssalmer som har en specifikt böneämne i åtanke. Gud hjälp mig, jag är förföljd. Fienden är efter mig. Jag är i nöd, jag är i fara, jag är sjuk, jag är trött, jag är ensam, jag är övergiven. Hjälp mig Gud. Eller bön för konungen. Eller signa konungen. Folket. Nationerna, andra folk, hedningarna. Låt den få höra budet om dig. Tänk på din säd, Davids säd. Tänk på Jerusalem, din heliga boning. Det går igen i många psalmer också. Och så har du till sist i den här katalogiseringen psalmer som innehåller hämndmotiv inom situationstecken, eller förbannelsesalmer som andra har uttryckt det. Det finns väl inga rena förbannelsesalmer som bara är förbannelse från början till slut, men det finns psalmer som innehåller ord som vi verkligen ryggar tillbaka vid. Och jag tror det är huvudsakt om det jag har skrivit ner. Vi kan titta på psalm 52 för att få lite känsla för det här. Det är en psalm som riktar sig mot våldsverkaren. Och vi har ju visserligen här den historiska bakgrunden. Och ni som var med förra termin vet, Edomén Doeg kom och berättade för Saul och sa till honom att David gått in till Ahimeleks hus. Och han var en ond man. Och det var, den här psalmen är verkligen en rättmätig indignation över vad som hände där i första Samuelsboken 22. Därför ska Gud också störta dig ned för alltid. Han ska gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur det levandes land. Och de rättfärdiga ska se dig och frukta, de ska le åt honom. Se, där är den man som vilket gjorde Gud till sitt vän. Så det är liksom nästan en skadeglädje på något sätt som man kan känna som kommer fram, att det var bra att det gick den ogudaktige illa. Psalm 58. Bön mot de ogudaktiga. Vers 7. Gud, krossa deras tänder, eller tänderna i deras mun. Bryt ut, och Herre, de unga lejonens kindtänder. Låt den bliva till intet, liksom vatten som förrinner. Må han vara lik snigen som upplöses och förgås. Det är rätt hårda och mustiga ord. 59 också. Sån där. Rädda mig från ogärningsmännen. Ja, det må vara sagt. De ligger i försåt för mig. Grymma människor rotar sig samman mot mig. Hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän. Varafton kommer de tillbaka. De tjutar som hundar. Men du, Herre, ler åt dem. Gud, låt mig se med lust på mina förföljare. Låt dem genom din kraft driva ostadiga omkring. Slå dem ned. Förgör dem i din vrede. Förgör dem så att de ej mer är roll till. Och de förnimma att det är Gud som råder Jakob. Vi tar ett exempel till. Psalm 69. Intressant nog är det alltså det här en messiansk psalm som innehåller ett hämndmotiv. Vers 22. De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Må deras bord framför dem bliva till en snara och till ett giller. Bäst de går det säkra. Må deras ögon förmörka så att de inte ser. Gör deras länder vacklande alltid. Gjut över dem din ogunst och låt din vredesglöd hinna upp dem. Deras gård blir öde. Må ingen finna som bor deras hyddor. Skönt att skriva. Ja. 137. Vi hinner inte läsa alla de här nu, men 137 kan ni skriva ner det också. Och många, så att säga, annars väldigt snälla psalmer vänds plötsligt till en sån här vädjan till Herren att gripa in emot de ogudaktiga på ett ganska våldsamt sätt. Psalm 23 till exempel, till och med. Du smörjer mitt huvud med olja och bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Jag ska se det att de har ingenting att ge mig. Psalm 139 som är så tjusig. Utransaka mig Gud och känn mig. I vad jag sitter eller uppstår vet du det. Du har skapat mig. Och så står det: Gud, jag hatar dem som hatar dig. Mina fiender har de blivit. O, att du ville dräpa det ogudaktiga. Jag hinner bara börja på genomgången av de förklaringar som, eller faktorer som vi måste beakta för att rätt förstå de här så kallade hämndsalmerna eller motiven av hämnd i vissa salmer. Jag har skrivit ner några hållpunkter här. Men vad som först måste sägas kanske är vilken utgångspunkt vi har. Det vill säga vilka förutsättningar eller förutfattade meningar vi möjligen kan ha när vi kommer till Guds ord. Vilka premisser. När vi bedömer Guds ord så utgår vi ofta från en humanistisk förhandsinställning. Men det menar jag att vi menar att människans bästa, människans välgång är det högsta tänkbara målet. Endast det som gynnar människans bästa är gott, säger vi. Endast det som gynnar människan, vad hon tycker är gott. Vi sätter alltså upp humanistiska mål och säger det som gynnar människan, det är gott. Det är högsta målet. Men Bibeln ställer fram ett annat högre mål. Människans högsta syfte är att förhärliga Gud. Människans högsta syfte är att förhärliga Gud. Inte att söka sin egen ära. Nå. Utifrån en sån här humanistisk hållning så utgår vi lätt också ifrån att människan har vissa rättigheter som till och med Gud måste respektera. Och gör han inte det, då är han inte moralisk. De som kastar sig över psalmförfattarna och försöker strypa dem på grund av de här uttrycken utgår ofta från detta att människan har vissa rättigheter som också Gud måste respektera. Men utanför Gud så finns egentligen ingen absolut grund för moral. Människan har inga rättigheter förutom de som Gud först har gett henne. Egentligen. Människan är skapad av Gud. Människan är fallen. För människa att mörda är synd. För Gud att avsluta ett människoliv är rätt för Gud. Vi kan aldrig säga till Gud att det är fel för honom att göra det. Som vi talade om mycket förra terminen. Om människan totalt förfelar sin kallelse som människa på jorden, så har naturligtvis Gud rätt att gå in och säga: hit men inte längre, nu får det vara slut. När som helst skulle han kunna göra det. Utan att göra fel. Nå. Så vi måste ha det med premisserna i åtanke. Att vi lätt utgår ifrån en humanistisk förutfattad attityd. Att Gud måste ta hänsyn till människa och mänskligt liv i första hand. Men Gud har ett högre mål med människans existens. Och det är hans egen ära till vilken vi är skapade. När vi totalt har sprungit ifrån denna kallelse, förfelat vår kallelse på jorden som människor under Gud, så är det ett under att han låter ännu en dag solen gå upp. Nåja. Ni kan ju till nästa gång läsa igenom de här A, B, C, D, E, F, G punkterna här, så har jag kanske lättare att tala lite över de punkterna omkring det här. Jag tror att jag ska klarlägga en del av problemen för er. Så får ni gärna komma med nya frågor. Läxan till nästa gång. De skära bladen. Är ytterligare en övning i det här med parallellism och bildspråk. Och för er som vill jobba lite extra, psalm 119. 150 verser bara.